Ja, då ska vi börja vårt bibelstudium om treenigheten, del 5 i Betelförsamlingens bibelskola 2018-2019. Det här som du lyssnar på nu är en inspelning som är gjord i efterhand, därför att tyvärr uppstod ett fel på inspelningsutrustningen medan vi höll på med det riktiga bibelstudiet. Och därför får vi göra den här inspelningen efterhand. Vi beklagar detta naturligtvis. Det blev en hel del bra samtal i samband med det riktiga bibelstudiet. Men inspelningen avbröts av för oss okända anledningar endast en minut in i bibelstudiet. När vi träffades igår kväll, onsdag den 3 oktober, och läste Bibeln tillsammans om det här, så började vi med att sjunga sången nummer 10 i våran sångbok, och den heter Lov, ära och pris. Och den sången har tre verser, och den är uppdelad så att varje vers berör en del i det som kallas för treenigheten, som är ämnet för det här studiet. Och då sjunger man först Lov, ära och pris till vår fader och vän. Och i nästa vers så sjunger man om Guds heliga lam, det är Jesus Kristus. Och i sista versen så sjunger man om vår hjälpare God, som är en helig ande, treenigheten. Och det här har varit församlingens uppfattning ända sedan urminnes tider, att Gud på något sätt är en Gud men tre personer. Och det här brukar man då kalla för ordet, med ordet treenighet eller treenigheten. Och det är ju en sammansättning av ordet tre och enighet. Så att tre och en samtidigt. Själva ordet finns inte i Bibeln, men det är det ord som vi brukar använda för att beteckna den synen på Gud. Att det finns en Gud i tre personer, Fadern, Sonen och Anden. Och man ska ha klart för sig att det här är ingenting som rent eller intellektuellt går att förstå. Det går att beskriva det på olika sätt, försöka förhålla sig till det. Det går att konstatera utifrån bibeltexterna att det förmodligen är på det här sättet. Men det är inte möjligt att med mänskliga medel förklara det, hur det fungerar och komma till någon slags fullständig intellektuell klarhet om det, utan det här är svårt. Jag skulle vilja kalla det för ett mysterium. Och just när det gäller treenigheten så tycker jag att man ska vara ödmjuk och inte angripa människor som kanske har en något annorlunda syn på det än vad man själv har, just för att ingen av oss kan förklara detta. Lika lite som att vi kan förklara hur Jesus kan vara både Gud och människa samtidigt. Vi vet att inom andra religioner och kristna sekter, pseudokristna sekter, så är det en omöjlig tanke att Jesus skulle kunna vara Gud och människa samtidigt. Och det är likadant med treenigheten, hur Gud kan vara en och ändå tre samtidigt, och det är omöjligt. Så att det här är ett mysterium, liksom många andra saker. Vi ser i Bibeln väldigt tydligt att detta finns med i bakgrunden hela tiden. Däremot verkar det inte ha varit ett rent predikoämne bland de första kristna att försöka reda ut Guds treenighet. Utan det verkar bara vara underförstått och självklart på något vis att det var så här det var. Sen har vi under kyrkans historia haft stora strider om de här bitarna. Och man har funderat på det här och även funderat på Jesu gudomlighet. Och det finns ju olika historiska schismer kring det här man kan läsa om. Jag tycker personligen då att framhålla treenigheten på det sättet att det blir den viktigaste läran som allt annat är uppbyggt kring, som man till exempel gör i den apostoliska trosbekännelsen som vi kan läsa om i till exempel i Svenska kyrkans psalmbok eller på andra ställen. Det tycker jag är att gå för långt. Jag menar att treenigheten är en realitet, men jag menar inte att det är den allra viktigaste läran att bygga resten av tron kring. För att det finns andra saker som är viktigare. Jesu gudomlighet, försoningen, Golgata och så vidare. Att förneka det helt blir också fel, därför att då tappar vi till exempel det jag precis nämnde, Jesu gudomlighet. Vi kan inte heller göra den helige ande till en helt och hållet opersonlig kraft. För då får vi problem med en hel del bibelställen också. Så hur vi än gör så verkar vi landa i att Gud verkar vara tre personer i en. Och det absolut mest klassiska bibelstället man kan tänka sig där det här nämns är i Matteus 28 och vers 19. Där läser vi följande. Det är från Jesu missionsbefallning. Vi läser från vers 16. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom en andra tvivlare. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Här skymtar Fadern och Sonen och den helige Ande fram i det som vi brukar kalla för dopformen i Nya Testamentet. Så när vi döper människor, de omvänder sig, kommer till tro, ska vi döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Om man är intresserad av grammatik så kan man konstatera att ordet namn här står i singularis, alltså det är ett namn. Men det nämns tre personer, Fadern, Sonen och Anden. Och alla de tre verkar dela då det här namnet. Så att de har det gemensamt då. Ett enda namn på Gud och både Fadern och Sonen och Anden delade. Och när vi nu kommer till apostlagärningarna där detta började tillämpas. Då ser vi att överallt så döpte man människor i Jesu namn. Så att det namn som vi använder för att få kontakt med Fadern, Sonen och den helige Ande är Jesus. Och det här är logiskt då, därför att Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern ut genom honom. Och han har det namn som är över alla andra namn, för att alla knän ska böjas i himlen och på jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Så. Och man kan läsa på många andra ställen också om detta när hela gudomen nämns i ett sammanhang eller i en vers på det här sättet. Ett annat sånt exempel är andra Korinthierbrevet i slutet. Precis i slutet av andra Korinthierbrevet så finns det en avslutande hälsning från aposteln till församlingen. Och det står det i andra Korinthierbrevet 13:13. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. Här talas om nåd, kärlek och gemenskap som ska komma från de tre olika delarna i det vi kallar för gudomen då, treenigheten. Så det verkar vara så när vi läser Bibeln att Gud har uppenbarat sig på det här sättet. Gud inte bara uppenbarar sig på det här sättet, utan han är tre i en. Och om det är tre personer, eller hur man nu ska uttrycka sig, är svårt. Om vi träffar en människa som säger sig ha tre personligheter så blir vi genast oroliga. Skulle vi säga det om Gud så skulle det vara lite för svagt. Jag kan dock tycka att ordet tre personer kan bli lite för starkt. Ordet person används inte i Nya Testamentet någonstans, utan det är ju en slutsats vi själva drar när vi ser då att Fadern, Sonen och Anden nämns separat jämte varandra och tillsammans. Så för oss blir det nödvändigt att använda ordet person. I nuläget tycker jag inte vi har något annat val eller någon bättre alternativ. Men det här är som sagt ett mysterium. Vi får lämna det om vi inte kan förstå det. Och vi får veta det att när vi kommer till himlen en dag så kommer det här att klarna. Detta är från bibeltexterna då. Innan vi läser mer Bibeln om detta så vill jag säga att det finns ett indirekt sätt att argumentera det utifrån det här också. Förra bibelstudiet och gången innan talade vi om Guds egenskaper. Och Bibeln säger i 1 Johannes 4:16 att Gud är kärlek. Den säger också att Gud är alltillräcklig i Apostlagärningarna 17:25. Gud behöver ingenting som han kan ta emot från någon annan. Så om Gud är kärlek, så är det ju så att kärlek är meningslöst om det inte finns någon att visa sin kärlek till. Kärlek förutsätter någon att älska, och Gud har ju ingen att älska om han inte i sig själv utgör en gemenskap som består av minst två personer. Det är ett argument för att Gud i sig själv måste bestå av minst två personer. Och nu säger Bibeln då att det är tre. Men då säger en del så här, nej, det är inte så, utan Gud skapade människorna, änglar och skapelsen, för att han skulle ha någonting att älska. Men detta strider mot den andra av Guds egenskaper jag precis nämnde, nämligen Guds alltillräcklighet. Gud kan aldrig hamna i det läget att han kan behöva få någonting från någon annan. Och skulle det vara så att han behövde skapa något som han saknade, då har ju han själv blivit den yttersta orsaken till att det som han saknade blev till. Alltså har han aldrig saknat det. Det blir en självmotsägelse. Gud kan inte sakna någonting som han behöver. Så den dörren är filosofiskt sett stängd. Va? Om Gud är kärlek och kärleken är riktad till en annan person, så måste den personen finnas inom Gud själv. Så om Gud är kärlek, måste den kärleken manifestera sig inom Gud själv. Och då är det naturligt att tänka sig att gudomen består av en gemenskap av minst två personer. En teologisk bok jag har läst säger att i den meningen kan Bibeln beskrivas som en kärleksberättelse där fadern älskar sonen och sonen älskar fadern. Och kärleken utgörs av anden mellan dem på något sätt. Den mycket välkända kristna författaren och apologeten C.S. Lewis beskrev det här som en himmelsk dans. Det finns en kärleksfull och glädjefylld ständigt pågående fest inom treenigheten. Och det där är kanske inte så konstigt, för så beskrivs relationen mellan fadern och sonen. Och vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men när vi pratar om detta så är det viktigt att vi hittar ett balanserat sätt att tala om treenigheten. Att vi tror på den, vi tror att det finns en biblisk grund för den. Men vi överdriver den inte och vi underdriver den heller inte åt något håll. Men det här är viktigt därför att vi ska veta att treenighetsläran är en mycket svår sak för våra judiska bröder och systrar som ännu inte har upptäckt att Jesus är Messias. Och det är också en stor stötesten för muslimska sökare som vi kan möta. Därför att de menar att vi tror på tre gudar. Att vi tillber tre olika gudar. Polyteism är ju helt förbjudet både i Gamla testamentet och även i Nya testamentet faktiskt. Och även i Koranen. Att tro på flera olika gudar är något avskyvärt inom de tre stora världsreligionerna. Så vi får inte hamna i det läget att vi börjar beskriva treenigheten som tre olika gudar. Och det finns illustrationer som vi ibland använder då vi faller i den fällan och därigenom sätter oss själva i en knipa. Så det måste vi helt enkelt undvika. Det finns bara en gud. Det är mycket viktigt att hålla fast vid. Nu är det här med treenighetsläran inte jättetydligt i Gamla testamentet. Den finns antydd, vill jag påstå. Men just för att den inte är jättetydlig, man brukar tala om Guds progressiva uppenbarelse, att han har steg för steg visat vem han är. Och Bibeln säger själv att han har gjort så. Till exempel talar han med Mose och säger att under mitt namn Herren, JHVH, var fäderna, dina förfäder, inte kända av mig. Till exempel. Så att Gud har valt under historien att visa olika delar av sitt väsen under olika tider. Och när Jesus trädde fram så är det någon slags höjdpunkt på den uppenbarelsen du kommer tillbaka till. Men det finns små, små antydningar i Gamla testamentet om att Gud på något vis utgör en gemenskap av flera personer. Man kan hoppa till första Mosebok och läsa från kapitel 1 och vers 26. Så talar Gud om sig själv i pluralis. Han säger i första Mosebok 1:26. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i haven, över fåglen under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Här talas det om Gud både som en skapare, men också som en skapare som beskriver sig själv i pluralis. Nu menar en del att det här sättet att tala är ett slags majestätiskt sätt att utesluta alla andra involverade. Gud blir allt på något vis genom att tilltala sig själv i pluralis. Och det kan ligga någonting i det. Gud är allt. Det finns ingen som kan jämföras med honom. Han är majestätisk, upphöjd och suverän på alla sätt. Men det är ändå intressant att det är så här som Gud har låtit den bibliska författaren Mose då, som var förmodligen den som skrev ner det här, uttrycka sig. Om det nu var så att man var rädd för att det här skulle leda till polyteism, eller treenighetsläran, som en del säger att treenighetsläran är polyteism alltså, så tror jag inte att Gud skulle ha formulerat sig på det här sättet om det nu var så att han kunde förutse att människor skulle missförstå det. Man kan även hoppa till första versen i Bibeln, och där står det så här, första Mosebok 1:1, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det hebreiska namnet för Gud är El, eller det, man kan säga så här att i Mellanöstern, i de gamla religionerna där, namnet på den högste guden var El. Och det namnet dyker upp inte bara i den hebreiska kulturen utan även bland de andra hedniska kulturerna. Det var ett namn man använde, Gud sa man. Ungefär som att både människor som är troende och icke-troende i Sverige använder ordet Gud om den kristna guden, oavsett om man tror på honom eller inte. När vi kommer till första versen här i första Mosebok så står det inte bara El, utan det står Elohim. Och det är en pluralis form av El. Och jag har fått lära mig det, att inom hebreiskan finns det flera olika pluralformer. Och just den pluralis form som används här används om något som är tre eller flera. Så att Elohim här verkar vara minst tre, men verbet står i singularis, det vill säga de här tre då, Elohim, handlar som en person i skapelsen. Och om detta då är korrekt så är det väldigt, väldigt tydligt att treenighetsläran finns dold här, inte uttalad, men den finns gömd på något sätt i sättet att skriva ner detta. Och alla håller inte med om det, men jag tycker man kan dra den slutsatsen som jag sa förut, att Gud skulle aldrig, om han var noggrann med hur hans ord skrevs ner, han skulle aldrig ha låtit det skrivas på det här sättet om det kunde missförstås så fatalt. Så att jag tror att det finns en tanke med att det är precis på detta vis. Det finns även andra saker, om vi går till Jesus Kristus då och läser i ordspråksboken, så antyds att det jämte Gud finns en person som han har sin stora glädje i, och det här är något som Bibeln kallar för visheten, och Jesus applicerar det namnet på sig själv när han kliver fram i Nya testamentet. Och det står i ordspråksboken kapitel 8 så här. Det står så här från vers 22 om visheten. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält är jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär vid djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupet källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld, jag gläddes över människorna. Så lyssna nu mina barn, saliga de som håller sig till mina vägar. Hör mina förmaningar och bli visa, förkasta dem inte. Saliga de människor som hör mig och som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Du, den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ, och alla som hatar mig älskar döden. Här läser vi om visheten som Gud har, som verkar vara född. Född i evigheten, evighetens värld. Inte skapad alltså, utan född. Och som verkar ha varit verksam tillsammans med Gud i skapelsen. Och som var föremål för Guds stora glädje och som jublar över allt det som Gud skapade. Och som verkar vara den rätta vägen att gå på. Och som ger människor salighet om man lyssnar till denne. Och om man finner visheten så finner man livet och får nåd från Herren. Jag tycker det här är en ganska bra beskrivning av det som Jesus sen säger om sig själv. Att han är vägen, att saliga den som lyssnar till mina ord och så vidare. Och hoppar man nu till Nya Testamentet och läser till exempel i Matteus kapitel 3, så kommer det här med glädjen tillbaka. Och vi ser hela treenigheten i aktion i samband med att Jesus ska döpas. Och det står i Matteus 3 från vers 13 till vers 17 så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet och se, himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Här kommer glädjen och kärleken tillbaka, va? Så här ser vi tre personer i gudomen verksamma samtidigt. Guds son, som visserligen nu är iklädd mänsklig kropp och lever under det som kallas för ett förnedringstillstånd. Han har avstått från allt och antagit en tjänares gestalt. Men likväl fortfarande Guds son och Gud på samma sätt som fadern. Vi ser att Gud talar från himlen. Det är underförstått att det är fadern som säger det. Därför att han säger, denne är min son, den älskade. Och så är Guds ande också verksam. Så här ser vi liksom de tre delarna verksamma. Och vill man fundera över hur man ska beskriva treenigheten, så vi kommer till några dåliga bilder om en stund. Men det allra mest naturligaste sättet och minst dåliga som jag känner till och kan tänka mig, det är att vi inriktar oss på de olika funktioner som de tre delarna, Fadern, Sonen och Anden, har i förhållande till skapelsen och till oss människor då i synnerhet. Fadern som vår skapare, Sonen som vår försonare, vår förlossare, vår frälsare och Anden som vår hjälpare. På det sättet kan man försöka bena upp det här lite grann. Nu håller det inte helt och fullt, därför att det, Bibeln säger också att Jesus var verksam i skapelsen, Anden var verksam i skapelsen, Fadern, då det Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig, och Anden är den också som är verksam i frälsningen genom att föda oss på nytt när vi tror på Jesus. Så att det flyter ihop på något vis. Men man kan ändå tycka att fadern har som mer med skapelsen att göra i någon mening. Sonens uppgift är mycket att vara försonaren och frälsare. och anden mycket vår hjälpare och den som ger oss kraft att leva ett helgat liv. När det då gäller treenigheten så blir det tydligare i Nya testamentet som vi har sett när vi läste i Matteus där. Och genom Jesu liv, hans egenskaper och undervisning och den helige andes verk bland de troende så ser vi tydligt hur detta uppenbaras. Och det är framförallt då två frågor. Att fadern är gudomlig är ingenting som människor funderar särskilt mycket på. Vi identifierar ju väldigt enkelt och naturligt Gud med fadern, Gud fader. Så att det är inte något bekymmer, utan det människor brukar fundera på det är om Jesus är Gud och hur vi ska förhålla oss till den helige ande som Gud. Om det bara är en opersonlig kraft som kommer från Gud eller om anden har personliga egenskaper. Och det talar Bibeln om också. Den är framförallt väldigt tydlig med Jesu gudomlighet och den får vi aldrig kompromissa bort. Därför att då får vi många, många andra problem med vår frälsning och sådana saker. Det allra starkaste stället när det gäller det här tycker jag det är att läsa från Filipperbrevet kapitel 2 från vers 6. Och där står det så här om Jesus Kristus att fastän han var i Guds gestalt, där står det egentligen i Guds form, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig blev lydig ända till döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting, gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Här ser vi några saker. Jesus var i Guds gestalt, alltså i Guds form. I form av Gud var Jesus i början. Han, som vi läste förut då, född i evighetens värld, Guds vishet. Hade en tillvaro så som Gud. Och det kan vi läsa om i början av Johannesevangeliet också, att ordet var Gud. Men så står det att han avstod från detta, utgav sig själv. Ordet betyder att han tömde sig och blev människa. Sen gick han här på jorden, var Gud och människa samtidigt men använde inte sina gudomliga egenskaper. Och så vet vi då vad som hände. Jesus ödmjukade sig, blev lydig ända till döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom och gett honom namnet över alla namn. Här kommer vi tillbaka till Jesu namn som man sedan döpte alla människor i apostlagärningarna. Så faderns, sonens och den helige andes namn måste syfta på namnet Jesus. Och i det namnet ska alla knän böja sig, himlen på jorden och under jorden. Så Jesu namn måste syfta på Gud, va? Eftersom det är det högsta namnet. Och slutligen då, alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Här använder Paulus det ord som i gamla testamentet översattes till Herren, nämligen JHVH. Alltså det är Guds egen namn som avses här. JHVH, jag är. Det applicerade Jesus på sig själv överallt genom att säga ego eimi. Jag är livets bröd. Om ni inte tror att jag är ska ni dö i era synder och så vidare. Så Jesu gudomlighet är någonting vi inte kommer undan. På samma sätt kan vi också argumentera för andens gudomlighet. Om Jesus är Gud så måste anden vara Gud av samma skäl som förut. Vi kan läsa i andra Korinthierbrevet kapitel 3 och från vers 17. Där använder Paulus ordet Herren igen och syftar på Gud och på Jesus. Och då säger han från andra Korinthierbrevet 3:17: Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Detta sker genom Herren, anden. Så att Herren och anden är likställda i gudomligt avseende. Vi kan också se i Apostlagärningarna kapitel 5, dramatisk berättelse. Var så på den här tiden i den första kristna församlingen att man kunde sälja saker och gå och bära ner köpesumman inför apostlarna. Och så delades det här ut till de fattiga i församlingen och användes i verksamheten. Och det var det två personer som tog undan en del av köpeskillingen men bar fram det andra och gav det skenet av att de var mer generösa än vad det egentligen var. Alltså de for fram med lögn i församlingen, vilket var väldigt allvarligt. Och då tillrättavisar de lärjungen Petrus med följande ord. Då sa Petrus: Ananias, i Apostlagärningarna 5:3, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot en helig ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför har du ditt hjärta bestämt dig för att göra sådant? Du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. Först säger alltså Petrus, du har ljugit mot den helige ande, och sen säger han att du har ljugit för Gud. Så att den helige ande är Gud också. Däremot så betyder inte det att de alla tre delarna av gudomen har exakt samma förhållande till oss människor. Därför att precis som i ett äktenskap där det är två personer som ingår i ett äktenskap och de blir ett, vilket är också en bild för Guds enhet. De två ska bli ett, säger Jesus, och han säger att jag och Fadern är ett. Så betyder inte det att det finns någon konkurrens eller något sånt, utan treenigheten kännetecknas av kärlek mellan alla de här tre personerna, Fadern, Sonen och Anden. Och kärlek är också någonting som leder till att vi underordnar oss varandra. Man brukar säga så här att när människor pratar om jämställdhet så menar man att så fort man underordnar sig någon, då är man mindre värd. Och då brukar jag säga, vilket jag har lärt mig när jag har lyssnat på andra som undervisar om det här, att när man säger så, då har man direkt förstört treenigheten. Därför att inom gudomen så är Fadern, Sonen och Anden jämställda med varandra. Förlåt uttrycket, men de är lika mycket Gud, de har lika mycket bestämmande rätt, de har lika mycket makt, lika mycket kraft. Det finns ingen skillnad. Men i kraft av den kärlek som råder i den här relationen så underordnar de sig varandra i de uppgifter som de har gentemot varandra och gentemot människorna. Till exempel, vi läste i Filipperbrevet 2 där att Jesus ödmjukade sig. Han avstod från allt och antog en tjänarens gestalt. Av fri vilja gav han sitt liv. Och han kämpade i Getsemane. Herre, ske inte min vilja utan din, bad han till Fadern. Så att inom gudomen så finns det också ett underordnande som inte förändrar gudomligheten eller värdet av de olika personerna, utan det är en konsekvens av kärleken och hur Gud har valt att handla med människorna och med världen. Och på samma sätt är anden underordnad Jesus Kristus. Det innebär inte att anden är mindre gudomlig, men Jesus säger i Johannes när han undervisar om detta att när han ska sända den helige ande så ska anden påminna er om allt vad jag har sagt. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna av allt han hör och låta er veta det. Kan man läsa i Johannes, jag tror det är kapitel 16. För att inte lura er ska jag slå upp det. Och poängen är helt enkelt att Jesus är överställd. Ja, det är kapitel 16. Då säger Jesus där från 13 versen. När han kommer sanningens ande, då ska han föra in hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga av mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Alltså anden är då underordnad det som Jesus vill göra och säga till sin församling under den tiden då som vi nu lever. Det innebär inte att anden är mindre gudomlig. Men det innebär att när anden talar till oss på olika sätt, och det är det vi ser sen i apostlagärningarna, så är det på Jesu Kristi uppdrag som detta sker. Och Jesus leder sin församling på faderns uppdrag. Så att det finns här ett underordnande inom gudomen. De är alla en odelbar enhet. De är tre. Det finns kärlek mellan dem alla tre. Och den kärleken gör att de också underordnar sig varandra och har lite olika uppgifter i relation till Guds stora frälsningsplan. Så kommer vi då till några vanliga bilder vi brukar ha för att beskriva treenigheten och hur den fungerar. En bild som jag lärde mig när jag var tonåring och gick på kristendomsskola, det var att följande. Treenigheten är som vatten. Den kan ha olika former, fast form, det vill säga is, flytande eller gas, och det motsvarar vattenånga. Allt består av vatten, men det är bara i olika former. Och det här är att hamna i ett dike som historiskt sett har kallats för modalismen. Och då betonar man enheten för mycket i förhållande till treenigheten. Så att man tappar bort, nämligen det att det finns en distinktion mellan de tre. Och de tre personerna, eller vad vi nu kallar det, finns egentligen inte. Utan det är bara det att Gud har tre sätt att uppenbara sig. Och naturligtvis så är de tre personerna tre olika sätt att visa sig. Men när vi läser Bibeln ser vi att det är inte bara som att byta mask eller kostym eller vrida på någon ratt för att få saker och ting lite annorlunda, utan de tre personerna är verkligen distinkta gentemot varandra samtidigt som de är fullt eniga och delar alla egenskaper med varandra. Så att när man använder den här bilden av vatten, då hamnar man då i en faktiskt en gammal villfarelse som kallas för modalismen. Modalismen lärde att fadern, sonen och anden inte kunde uppfattas som tre personer utan som tre uppenbarelsesätt, tre stycken modi eller modes som vi skulle säga på engelska. Det fanns en välkänd villlärare som heter William Branham. Han var modalist och inom pingströrelsen så finns det en liten gren som är modalistisk. Den kan man kalla för oneness-pentekostalismen. Det finns en annan bild också som också är felaktig, och det är den hörde jag faktiskt först bara för några år sedan när vi bodde i Lindesberg. Så var det en ungdomspastor som drog den i något sammanhang och sa och tyckte att det var en bra beskrivning av Gud. Treenigheten är som ett ägg med tre lager, gula, vita och skal. Alla lagren är en del av ägget, men de är tydligt separerade från varandra. Vid en ytligt påstående så kan man tycka att det här är en ganska bra bild. Men här hamnar vi i det andra diket i jämförelse med att använda vattenanalogin. Därför att här blir skillnaderna mellan personerna i gudomen alldeles för stor. Därför att om vi tänker på hur ett ägg ser ut, så skalet, gulan och vitan, visserligen, de bildar tillsammans en enhet som vi kallar för ägg. Men de delar nästan ingenting med varandra. Gulan är väldigt annorlunda i sitt innehåll jämfört med vitan. Och vitan är väldigt annorlunda i sin konstruktion jämfört med skalet. Och skalet är väldigt annorlunda i sin konstruktion jämfört med gulan. Så att det blir problem här, va? Det här har man kallat historiskt för triteism, och det är helt enkelt en kristna form av polyteism där vi, även om vi inte menar det, så i praktiken behöver betrakta fadern, son och anden som tre separata gudar. Och det strider mot allt vad Bibeln säger om att det finns bara en gud. Det påpekas ju ända från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Det finns bara en enda gud, va? Så det är inte heller en bra bild. Och som jag har sagt tidigare, jag tycker att det bästa sättet att beskriva det här är att tala om de olika personerna i gudomen, deras funktion i förhållande till oss människor. Men att försöka använda det med analogierna gör att vi hamnar bara i onödiga och omöjliga villfarelser, helt enkelt, som vi ska hålla ifrån oss. Så att behålla en sund syn på treenigheten kräver att vi håller fast vid följande tre tankar samtidigt. Och det är det som är den svåra saken är här. Vi måste hålla sånt i huvudet samtidigt som delvis verkar motsägande och paradoxalt. Gud är tre personer. Varje person i gudomen är fullt gudomlig. Och Gud är en. Och det här behöver vi göra hur knepigt det än känns. Vårt språk är begränsat. Det sägs att Augustinus en gång frågade i diskussion om detta. Tre vadå? Han tyckte inte heller att ordet person dög till riktigt. Men landade ändå i att vi har inget bättre ord för att beskriva detta. Men det når ändå inte hela vägen fram. Och det är så vi får se det. Det viktiga för oss är inte att vi kan förklara detta. Och nu ska jag ta en avslutande bild. Därför att vi säger att Jesus är vår frälsare. Jesus, Guds son, Kristus Jesus, är Guds sonen. Och det är tydligt från det bibliska vittnesbördet att Gud har alltid uppenbarat sig för människan genom sin son. Han har aldrig använt någon annan än sin son för att föra sitt budskap till världen. Och för att han använder änglar ibland naturligtvis. Men när det verkligen gäller så är det alltid sonen som har varit den som har uppenbarat. Och då brukar jag ta den här bilden. Om du tar en vanlig mobiltelefon som vi har. De allra flesta av oss kan mycket väl använda den. Och vi kan kanske förstå lite grann av hur den fungerar. Men skulle vi ta bort skärmen på den. Eller om vi tar en dator och tar bort tangentbordet och musen. Och sen så försöker vi använda oss av den så kommer vi misslyckas. Därför att under skalet så är det för de allra flesta av oss alldeles för komplicerat. Vi förstår inte hur datorn är uppbyggd. Vi förstår inte hur den fungerar. Vi kan ha en vag idé om det. Men vi kan liksom inte tillgodogöra oss det utan att vi har hjälp på något sätt. Och de där hjälpgrejerna som används inom IT-industrin och IT-sammanhang då, det kallas för interface eller gränssnitt. Alltså det är någonting som gör att jag som människa kan kommunicera med en komplicerad dator på ett sätt som både jag och den komplicerade datorn fattar. Det blir helt enkelt ett sätt att prata med varandra som gör att vi får tillgång till varandra utan att vi för den skull förstår allting om varandra. Om man för över det där till Gud så är det ju så att även om treenigheten finns antydd och förklarad hit och dit i Bibeln och vi tror på den så kan vi inte förklara den. Men den del av gudomen som fungerar för oss som det här interfacet som ger oss tillgång till allt vad Gud är utan att vi för den skull behöver begripa allting, det är sonen Jesus Kristus. Han är som ett sånt där gränssnitt som vi använder oss av och då kan vi få del av det här utan att vi kan förklara det fullt ut. Så avslutningsvis så ska vi bara påpeka det vi har sagt hela tiden. Ordet treenighet finns inte i Bibeln. Men det är det ord som vi brukar använda för att beskriva det vi tycker och se när vi läser. Att Gud är en, men han verkar också vara tre. Inte tre gudar, men tre personer. Om man nu kan använda ordet person. Men vi har inget bättre alternativ just nu. Vi ska inte överdriva betydelsen av att vi kan dela upp Gud i tre bitar. Vi ska inte göra det misstaget att vi börjar tro eller tala om det som om det vore tre gudar. För det är det inte. Gud är en enhet. Vi ska inte heller blanda ihop det här så att det bara blir olika sätt för Gud att uppenbara sig. För uppenbarligen är det inte bara olika sätt att uppenbara sig. Utan det finns någonting av en tydlig distinktion mellan de tre personerna i gudomen, trots att de samtidigt är ett. Och detta är som sagt ett mysterium. Och vi förstår av det här att det är den gudomliga kärleken som gör att det här fungerar, därför att de här tre personerna underordnar sig varandra inbördes och har lite olika uppgifter i förhållande till mänskligheten och Guds frälsningsplan. Nu hoppas jag att jag har gjort dig som har lyssnat intresserad och nyfiken på det här. För det är nämligen så att det här mysteriet är någonting som människor har funderat över i århundraden, och de har inte kommit så mycket längre än det jag har presenterat här lite grann. Och det enda jag kan göra med det här, det är att göra dig intresserad. Men låt mig få avsluta med att säga då att även om det här passerar över huvudet på dig, det känns konstigt och besvärligt och du förstår inte, det allra viktigaste att förstå, det är att hur den Gud än är och hur han än fungerar och hur den ser ut, så den del av Gud som har ställts fram för att du och jag ska få frid, kunna ta del av allt vad Gud är utan att för den skulle förstå allt, det är Jesus Kristus. Låt oss hålla fast vid tron på honom, att han är Gud, han har avstått från allt, antagen tjäna i sitt allt. Han led dop på ett kors för att ge sitt liv för våra synder. Han är uppstånden och lever idag. Och vänder vi oss till honom i bön om frälsning, så får vi uppleva detta. Och då får vi ta del av hela den gudomliga närvaron i våra hjärtan. Amen.